En podcast från Aftonbladet.
Sommaren är här och världsekonomin verkar må bättre än på länge. Hormuzsundet öppnas, räntorna sjunker och börsen stiger. Men i skuggan av börsuppgångarna hissas nu varningsflaggor. AI-bolagens kraftiga uppgångar har gjort att världsekonomins mående till stor del påverkas av ett fåtal bolag vars marknadsvärde nått astronomiska nivåer de senaste åren.
The health of the US stock market on any given day depends on a number of variables, but the New York Times reports that lately it almost entirely hinges on the success of artificial intelligence and the companies behind this technology. As AI tech improves, so does their company valuations. The Times says that based on one JP Morgan estimate, 80% of US stock gains this year came from AI companies.
Så vad skulle hända med ekonomin om AI-sektorn fick pyspunka? Kan vi få se en sällan skådad börskrasch? Och hur ska man som småsparare resonera kring sina investeringar? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi Aftonbladets ekonomikommentator Andreas Cervenka. Välkommen.
Tack så mycket.
Du Andreas, hur mår världsekonomin just nu?
Alltså den var ju mycket bättre än vad man befarade bara för någon månad sedan. Och det handlar mycket om att kriget i Iran i Mellanöstern har liksom verkar vara på väg att ta slut. Det finns ett fredsavtal i alla fall preliminärt. Och oljepriset har faktiskt sjunkit tillbaka till samma nivå som innan kriget började. Och det är ju goda nyheter för att rädslan var ju att liksom inflationen skulle dra iväg, räntorna skulle gå upp. Och det skulle liksom sänka världsekonomin, och man tror också på att det kunde bli brist på olja nu liksom efter sommaren när det fortsatte. Så att det här är väldigt goda nyheter för världsekonomin. Och då kan man säga att då har man liksom gått tillbaka till att fokusera på det som samtidigt har pågått som med kriget, nämligen AI-boomen.
Och det har ju varit lite positiva vibbar som vi var inne på då. Hur kommer det här påverka svensk ekonomi i sommar?
Ja, man kan säga att nu finns ju alla förutsättningar för att det ska vända uppåt i sommar. För regeringen har ju liksom stöttat ekonomin med allt vad man har kunnat egentligen. Så matmomsen är halverad, och sen under den här krisen så införde man ju ytterligare liksom lättnader. Sänkte bensinskatten och halverade priset i kollektivtrafiken, och tidigare har man ju sänkt skatterna, liksom inkomstskatter och så. Så att, och samtidigt har inflationen varit rätt låg och räntan är fortfarande på en ganska låg nivå. Så nu talar liksom allt för att det kommer vända upp, och 2026 blir betydligt bättre än 2025, och 2027 också blir ett bra år. Men man ska komma ihåg att det här sker ju liksom efter en lång svacka. Alltså statliga konjunkturinstitutet kom med en rapport här veckan, och då skrev man att lågkonjunkturen ebbar ut 2027. Och det innebär att vi har varit i lågkonjunktur egentligen i 6 år. Alltså det började ju redan 2022. Så att den här vändningen kom ju liksom inte en dag för tidigt, kan man säga.
Och du nämnde ju AI. Det snackas ju väldigt mycket om AI och börsen just nu. Befinner vi oss i en börsbubbla?
Ja, men det är en bra fråga som alla ställer sig. Och man kan väl säga så här, att om man använder alla liksom typer av traditionella sätt att mäta, till exempel värderingen av företagens vinster, börsens värdering i förhållande till ekonomins storlek, alltså förhållande till BNP, hur stor del av börsvärdet som är koncentrerat i ett litet antal bolag, och sådana saker, då är det väldigt lätt egentligen att argumentera för att det är en bubbla. Sen har vi väldigt mycket sådana klassiska tecken, alltså där vissa enskilda aktier och liksom branscher har gått upp jättemycket. Vi har ju det här, till exempel amerikanska Micron Technology som kom i rapport här på onsdagskvällen, och steg efter rapporten. De har ju gått upp med 850% på ett år. På Stockholmsbörsen har vi det här Sivers Semiconductor som har gått upp med 2000% bara i år. Det handlar ju om att det är en otrolig hetsjakt för att få tag på minneskort och all typ av utrustning som används för AI. Men sådana liksom otroliga liksom kursuppgångar på kort tid, det brukar ju betyda att det skapas väldigt mycket luft i systemet och att det liksom blir stor fallhöjd. Och tittar man nu på de 15 högst värderade bolagen i världen, så är 14 på ett eller annat sätt kopplade till AI-boomen. Och det säger vi kanske en hel del.
Och nu är det ännu fler stora bolag, till exempel Anthropic och OpenAI, som vill till börsen. Hur påverkar det ekonomin?
Ja, det där blir intressant. Och man kan verkligen förstå varför de vill in till börsen ganska snabbt. De vill ju förstås utnyttja den här euforin så länge den varar. Och en stor fråga för dem är att få in tillräckligt mycket kapital tänker, för att finansiera utbyggnaden av AI. Alltså det är ju så enorma liksom, projekt för att bygga nya datacenter och så vidare. Så det är, de behöver ju jättemycket pengar och då är det ett väldigt billigt sätt egentligen med de här höga värderingarna som gäller att ta in pengar via börsen. Alltså både OpenAI och Anthropic har ju pratat om värderingar på 1000 miljarder dollar, alltså nästan 10 000 miljarder kronor. Då ska man komma ihåg att Anthropic är bara 5 år gammalt. Alltså från 0 till 10 000 miljarder på 5 år. Det är ju i sig liksom rätt spektakulärt. Men sen är det klart, hur mycket kan börsen svälja? Alltså vi hade ju just precis en vecka då, den största börsnoteringen i historien. SpaceX tog in 75 miljarder dollar, alltså 750 miljarder kronor från investerare. Nu ska de här bolagen ta in mycket pengar. Och ändå, trots att SpaceX tog in den här summan, så gick de ut förra veckan och lånade 250 miljarder kronor. Så det säger en hel del om liksom suget efter pengar som finns i den här branschen just nu.
Kommer vi få se en ny börskrasch och hur ska man som småsparare tänka kring sin ekonomi just nu? Det pratar vi mer om alldeles snart. Det här är Aftonbladet Daily. Under 2025 så rasade ju flera AI-bolag kraftigt under den så kallade DeepSeek-krisen. Vad var det som hände då och tror att vi kan få se något liknande igen?
Ja, men det tror jag. Och det som hände då var att det visade att man i Kina tog fram en AI-modell som var konstruerad på ett annat sätt, som inte krävde riktigt lika mycket datakraft som de här modellerna från OpenAI och de amerikanska bolagen. Och det innebär ju sin tur att de är då betydligt billigare, den typen av modeller. Så det behövs inte lika mycket datacenter, lika mycket liksom minneskort och sådär. Och det är klart att dyker upp någonting på marknaden som är nästan lika bra och mycket billigare, så kommer ju människan använda det förstås. Och då förändrar det liksom förutsättningar för de här stora bolagen, säkert när de har lagt ut så mycket pengar. Och för ett tag sedan kom ju liksom rapporter om att OpenAI har tvingats sänka sina priser för att konkurrera med Anthropic. Och man kan säga att liksom ett så här priskrig kanske inte är så jättebra indikation i den här fasen, att det redan kommer nu, om man tänker på liksom lönsamheten på den här bolagen framåt. Så att, jag menar, AI är här för att stanna och det kommer ju finnas vinnare på det här förstås, men vilka de är det vet man inte riktigt. Och det är också en väldigt stor fråga, hur mycket kommer de här AI-bolagen tjäna egentligen? Kommer det bli en jättestor konkurrens där det finns massa billiga AI-modeller som man använder istället? Det är liksom, det är obesvarade frågor.
Det är ju ganska ovisst hur mycket AI faktiskt kommer att förändra vårt samhälle. Men samtidigt så har de här AI-bolagen drivit upp börserna kraftigt de senaste åren. Vad skulle hända med vår ekonomi om AI-sektorn fick pyspunka?
Ja, men då skulle det bli en ganska ordentlig smäll, skulle jag säga. I USA till exempel, där drivs en väldigt stor del av BNP-tillväxten drivs nu av de här AI-investeringarna. Det är ju som otroliga belopp. Man pratar ju om alltså, totala globala AI-investeringar, så om vi pratar om belopp på de närmaste 5 åren på mellan 40 000 miljarder, miljarder kronor till 80 000 miljarder kronor. Alltså det är ju, då ska man igen komma ihåg att världens tredje och fjärde största ekonomi, Tyskland och Japan, deras BNP är runt 40 till 50 000 miljarder kronor. Så att det här är ju enorma summor. Det är egentligen sak det här motstycke liksom i fredstid, den här typen av investeringar. Så om det bromsar in, då får det ju jättestora konsekvenser. Och samtidigt om börskurserna faller så kommer ju då stora värden gå förlorade. Människor känner sig fattigare, konsumerar mindre. Så att det här kommer då slå hårt på den amerikanska ekonomin och det kommer sannolikt sprida sig.
Man har ju hört mycket om dotcom-kraschen där runt millennieskiftet. Finns det likheter med AI idag?
Ja, men det finns en hel del likheter. Alltså, då handlar det också om så här, ny teknologi, enorma förväntningar på den och stora investeringar som skulle göras. Då var det liksom bredbandsutbyggnad och sen samtidigt var det mobilnäten och sådär. Så det var en internet- och telekombubbla kan man säga. Och även då såg man ju liksom de här otroliga rusningarna. Bolaget gick till börsen, gick upp 100% första dagen och sådär. Jag skulle säga, skillnaden är väl att de här stora bolagen som man pratar om nu, jag tänker på Nvidia och de här techbolagen, de tjänar ju faktiskt väldigt, väldigt mycket pengar. Dotcom-bubblan så var det ganska mycket förhoppningsbolag där man tänkte liksom att intäkterna kommer längre fram. Man kan ju också säga att OpenAI och Anthropic är med åt det hållet, där räknar vi också med. De går ju med förlust nu, men ska tjäna mycket pengar längre fram. Men den andra skillnaden är att alltså, beloppen är så otroligt mycket större nu. Alltså magnituden av det här är mycket större än dotcom, även i förhållande till liksom, ekonomin. Så dotcom-bubblan framstår nästan som en liksom, bagatell jämfört med det här. Och det som är lite, också en stor skillnad, eller det som är intressant att komma ihåg, är att en hel del av de här investeringar som görs, de görs med lånade pengar. Och det är ju också en extra risk. Men jag tror att en lärdom av dotcom-bubblan var ju så här att liksom två saker kan vara sanna samtidigt. En teknologi kan förändra världen, det gjorde ju internet. Och det kanske AI kommer göra, men det kan ändå vara en bubbla på kort sikt. Det är inte liksom, det är inte egentligen motstridiga saker.
Flera av de här personerna bakom techbolagen, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sam Altman, vad händer med deras förmögenheter om det skulle börja gå dåligt på börsen?
Nej, men den är ju väldigt starkt kopplad till börskurserna, och det är därför de har blivit så ofantligt rika. Alltså Elon Musk då, SpaceX grundare och storägare, han blev ju den första människan som med förmögenhet på över 1 000 miljarder dollar då när SpaceX gick till börsen. Men om SpaceX faller så blir han ju fattigare direkt. Men man ska komma ihåg att de här bolagen, till exempel alltså Amazon och Meta, alltså Jeff Bezos, Mark Zuckerbergs bolag, de har ju andra ben att stå på. Alltså, vi kommer ju fortsätta surfa och använda Instagram, även om AI visar sig vara lite överskattat. Så att de kommer ju inte gå till noll på något sätt, de här aktierna. Men den offentliga rikedomen som har byggts upp på kort tid, den är ju väldigt starkt kopplad till börskurserna.
Men om man tittar på världsekonomin i stort då, det är geopolitik, det är räntenivåer och så den här AI-bubblan. Det ser ju ganska ljust ut just nu ändå, men vad ser du som den största risken i ekonomin?
Först kan man ju säga att man har ju väntat lite grann på att det ska komma någon större kris och krasch. Och en sak man kan säga de senaste åren är att världsekonomin har ju visat sig vara kanske lite mer motståndskraftig än vad många trodde. Alltså de klarade pandemin, vi har klarat de här stora geopolitiska kriserna med kriget i Ukraina, det som hänt i USA och så nu Irankriget. Så att det är väl det ena. Sen så finns det ju mycket risk med räntorna och inflationen. Alltså en sak som har hänt i världsekonomin de senaste 20 åren är att skulden har bara blivit större och större. Och särskilt när det gäller enskilda länder, och USA är ett exempel. Så det skulle kunna utlösa en kris.
Så som läget ser ut just nu då, hur ska man som en småsparare tänka kring att investera på börsen?
Jag måste komma ihåg att om man är investerad i börsen överhuvudtaget idag, så är man ganska tungt investerad i AI faktiskt. Alltså många sparar ju sådana här indexfonder, och där väger ju AI-bolagen så pass tungt idag att det är en ganska stor del av portföljen. Och det är samma sak gäller olika pensionsförvaltare som då följer index. Så att de flesta svenska är till exempel indirekt delägare redan i SpaceX och alla de här bolagen. Så då kan man ju fundera på om man vill liksom utöver det ha extra AI-exponering, för i börsen handlar väldigt mycket om AI. Men man ska komma ihåg att det finns ju alltid vinnare. Jag menar, det kommer bli några otroliga AI-vinnare, några har vi redan sett. Det kommer kanske gå ner, men det går ju att göra förstås fantastiska affärer i en sån här klimat. Och det handlar ju förstås hur mycket risk man vill ta, och även hur mycket man sprider sina risker. Så man får ju räkna med att en del av de här bolagen kommer kursen falla ihop, men vissa kan liksom bli vinnare. Så att, det handlar mycket om hur gott man sover på natten.
Sist här hörde vi Aftonbladets ekonomikommentator Andreas Kärvenka. Och jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.